Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Med oss idag har vi Tobbe Gyllenbring. Tobbe är en utvecklare som trodde att han skulle trolla med datorer och skriva styrsystem för brödrostar. Frustrationen när magin fastnade på hyllan och därmed aldrig fick chans att förändra världen fick honom att naivt ge sig i kast med att debugga organisationer och arbetssätt. Från XP till Kanban, från Lean till Agile, från bångstyrig processrebell med åsikter om hur andra borde göra arbetet till att själv försöka inifrån skapa miljöer där bra arbete kan ske. Tobbe skriver kod och pratar med människor. Han kallar sig utvecklare, andra har kallat honom många saker och inte alla vänliga. Tobbe springer när han är frustrerad och han har sprungit ganska långt. Välkommen Tobbe.
Tack Bartek.
Jätteroligt att ha dig med. Hur långt har du sprungit?
Som längst har jag sprungit 200 engelska miles i ett streck. Så det är 322 kilometer lite drygt.
Shit på en fritt. Ursäkta att jag svär, men det är i ett streck.
Ja, det var en väldigt lång helg i Täby för ett antal år sedan. När Sveriges första 200 miles lopp då gick av stoppen. Täby Extreme Challenge 200. Så det tog 41 timmar ungefär. Jag brukar säga att det var en bra arbetsvecka i ett svep.
Så. Och då fick du ur dig mycket frustration med andra ord.
Fantastiskt mycket. Löpningen är min safe space. Det är där jag bearbetar problem, det är där jag tänker. Jag brukar säga att det är mitt löpande kontor. Sådär. Så det är min.
Så. Jag har faktiskt själv upptäckt att sen jag började lämna telefonen hemma när jag ute och springer så går det mycket, 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 mycket lättare.
Mm. Jag springer också utan musik och så, just för att få den här meditativa, få tid att sortera ut tankarna.
Du är här för att en tidigare gäst, Åsa Liljegren, tipsade mig om att du vore en jätteintressant person att ha med, eftersom du har gjort resan som de flesta utvecklare bävar för du har gått och blivit chef. Din titel idag är CTO. På ett företag som heter
Nepa.
CTO har de flesta hört. Chief Technical Officer. Vad gör du en måndag eftermiddag?
Vad gör jag en måndag eftermiddag? Jag är ju det som många då skulle kalla en teknisk CTO. Det finns ju även de som bara siktar på ledningsgrupparbete. Men jag jobbar. En typisk måndag för mig innefattar allt från faktiskt att skriva kod, jag gör fortfarande det, till att sitta i ledningsgruppsmöten och syssla med företagsstrategier, sådana saker. Så att det är mycket möten och det är mycket avbrott, det är mycket tid på marken. Mycket prata med team, prata med produktfolk, prata med organisationen. Jag brukar säga att min primära uppgift på Nepa idag, den är att hjälpa företaget förstå hur gör vi någonting så bra som möjligt av den teknik-capability som vi håller på att bygga upp.
Är det här en roll som du gick in i på det befintliga företaget eller liksom blev du rekryterad in i den här rollen?
Jag brukar säga lite att jag har hamnat i ledarskap av misstag. Jag är en fruktansvärt motvillig chef. Första gången jag blev chef, det är nästan 10 år sedan, så sa jag upp mig för att gå tillbaks till och krama min kompilator. Och hur jag hamnade på Nepa var egentligen också så att jag skulle egentligen konsulta lite och bara hjälpa ett då ganska litet utvecklarteam, lära sig spela utvecklingsspelet tillsammans och bygga en sorts system som de aldrig hade byggt förut. Så jag gick in som tekniker och min ambition var att bara spela den rollen egentligen. Och det som hände var väl lite att jag blev fast. Jag blev ställd mot väggen. Jag är ju sån här gammal agilist också. Och det jag lyfter fram, det jag har sagt ofta är ett problem med agilister, det är att de har väldigt mycket åsikter om hur saker och ting borde göras. Speciellt vad ledningen borde syssla med. Och det där har jag varit ganska vokal med, att det är lite problematiskt, för så fort en sån här tjänst sen öppnar sig så finns det ju bara ett svar som utvecklare och agila coacher kommer med, och det är nej, om ni tvingar mig så slutar jag. Och i och med att våran kära vd hade hört det här, så kom han en dag och ställde frågan: du Tobbe, ska du stå här på sidolinjen och tycka om hur vi gör saker, eller tänker du ta på dig hatten? Ja, jag fastnade i fälla. Och här är jag 5 år senare.
De få ledarskapsrollerna jag har haft, jag har haft 3 stycken i min karriär, och det enklaste har jag märkt är när man blir, att man är en slags informell ledare och sen får man ledarhatten officiellt. Andra gånger har jag blivit inrekryterad som teamlead. Och det upplevde jag som mycket, mycket svårare, eftersom man kommer som en utbörling och ska... det är lätt att man hamnar mellan nivån under och sitt team och liksom blir någon slags missnöjesbuffert från båda hållen. Hur har du upplevt det? Har du märkt av samma tendenser?
Det skulle jag absolut säga. Jag håller... Min väg till formellt ledarskap har alltid gått via just den att jag har varit utvecklare egentligen. Och sen har jag drivit vissa frågor från utvecklarstol, och folk har valt att följa. Och sen så har jag i olika omgångar då fått en formell roll, en formell ledarskapsroll. Och man hamnar ju som en missnöjesbuffert oavsett. För att den dagen man får nya visitkort där det helt plötsligt inte står Tobbe utvecklare, utan det står Tobbe Development Manager eller Tobbe CTO eller någonting, så hamnar man lite automatiskt på den andra sidan. Och det kan ta ganska mycket tid att bygga tillbaka det där förtroendet. Just det, för att mitt ledarskap, det grundar sig i att jag egentligen är tekniker och utvecklare, och folk har historiskt sett följt mig för att jag kan påvisa att jag förstår hantverket. Och jag är villig att för lagets räkning helt enkelt också då tackla organisationsfrågorna. Jag brukar säga det, man ska aldrig lita på någon som vill bli chef. Det är så här, de ska absolut inte bli det. Ska man göra någon till chef, så ska det vara den som är mest motvillig, för de kommer springa runt med den här rädslan av att de gör det dåligt, och att man vill inte ha makten egentligen, utan det man vill är att skapa en positiv förändring. Nu finns det säkert människor som brinner för att bli chef av exakt den anledningen, men historiskt sett så har det varit lite så att det är bättre att någon som inte vill vara chef är chef än att någon som jättegärna vill vara chef blir chef. Så att det är väl lite därför också så här, jag är en ganska motvillig chef. Det jag ser i ledarskap är ju förmågan att skapa någonting för andra. Och jag brukar även säga det att mitt chefskap är egentligen lite så att jag blev inte befordrad och fick en massa undersåtar eller directs eller vad man nu väljer att kalla dem. Jag fick, när det hände, 5 chefer. Och sen så helt plötsligt så hade jag 15 chefer. Och sen så hade jag nästan, idag då har jag nästan 30 chefer, varav en av dem sitter i ledningsgruppen. Men det är egentligen, kraften i min roll kommer ju egentligen från teamet. Och de kan även välja bort mig i praktiken. Så varje gång jag måste spela kortet för att jag har hatten, så har jag ju förlorat egentligen. Det är ett kort som man måste vara enormt, enormt sparsam med. Ibland måste man, för man representerar organisationen, och ibland måste man bara, nej men så här får det bli nu. Och det är också situationen att gå hem och på djupet fundera på vart gick det här fel långt, långt innan.
Det har väl varit ett ganska vanligt anti-pattern, det kanske är det fortfarande, men att det inte finns någon bra karriärsbana för utvecklare som sträcker sig bortom typ arkitekt. Och så ska de ta nästa steg, ja men då blir de chefer, trots att de kanske inte alls har något som helst intresse. Och då menar jag inte på på det sättet som du pratade om, att man är rädd för att inte göra bästa möjliga insats, utan de är verkligen ointresserade av människor, punkt. De vill krama sin kompilator.
Ja, men det är ju... jag tror att den där tendensen har ju funnits. Jag tror att nu börjar vi också hitta platser och vi börjar mogna fram i att det finns spår där du som individual contributor eller liksom så kan se en väg framåt. Men den där idén om att vägen framåt är lite så här, ja, men jag utvecklar och så ska jag vara det. Egentligen en ganska kort period och sen så är nästa karriärsteg, det är typ antingen arkitekt eller projektledare och sen så ska jag få personal och sådär. Den har ju varit ganska etablerad och jag tycker att den leder till väldigt mycket negativt. Den devalverar både värdet på det jag ser som ett fantastiskt, fantastiskt värdefullt och viktigt hantverk. Det här med att faktiskt både krama sin kompilator, skriva kod, programmera, men även det mycket bredare fältet systemutveckling som jag vill se lite skilt från programmering. Och det där är ju, tycker jag, det är lite ett branschproblem. Och vi har haft svårt att manifestera det. Just i så här, men hur ser vägen ut? Det är svårt att skapa den här bilden av, ja men vad är nästa steg som utvecklare? För att så snabbt som fältet ändå har växt. Det är, jag har ju 15 år i yrket lite styvt nu och programmerat längre än så. Och det här med att de flesta, det växer så pass snabbt. Så här, programmerare eller mjukvaruutvecklare är ju idag Stockholms vanligaste arbetstitel. Det gör ju att snittåldern på de som jobbar som programmerare idag, den är fortfarande typ 2 år. Och det är inte för att folk slutar i drivor, det är bara för att så väldigt många börjar. Och det innebär ju att de flesta kommer in och man har... faktiskt precis som jag hade. Man kommer in, man jobbar några år och sen så är det så här, ja men nu då? Man har ingen att se upp till. Man det finns inga... hur ser en bättre programmerare ut? Och för det är ju ändå så att vi har också ett yrke där du börjar som programmerare och sen så den bästa programmeraren jag känner, han börjar som programmerare och sen så har han varit programmerare i 20 år. Det känns lite fattigt när många andra börjar prata om långa karriärtrappor och sådär. Det krävs väldigt mycket för att se att hantverket så fundamentalt också förändras. Att man kan bli bättre på det. Att det är bara så här, jo men du, det är programmering nu. Nästa steg är bättre programmering. Eller bredare systemutveckling. Mm. Så att ja, nej, men det är ett jätteproblem. Och det leder ju till att vi får då ledare som egentligen... man tar på sig den där för att man ser ingen annan väg framåt och som du säger, man kanske inte är intresserad av människorna, inte på det sättet. Jag tror att en effektiv systemutvecklare behöver bry sig om människor. Och i praktiken så tror jag faktiskt att även de som likt jag egentligen är programmerare och valde det här yrket för att få prata med en dator, inte för att vi älskar att prata med människor, kan ha en väldigt stark koppling till individer. Men på ett väldigt mycket annat sätt än kanske en effektiv förändringsledare eller gruppchef.
Det var jättemycket intressant i det som du precis sa. Det är väldigt mycket att ta in. En sak som jag tänker på är att man gärna modellerar mjukvaruutveckling är ett väldigt ungt yrke och man har inte riktigt hunnit bygga upp något ramverk för det. Så man har emulerat andra ingenjörs man har lånat från andra ingenjörs vad heter det?
Discipliner,
ja. Men jag vet inte om det är riktigt rätt. Om det är många som hävdar att mjukvaruutveckling inte är någon riktig ingenjörskonst, utan att det snarare har mer gemensamt med hantverk. Att man ska titta mer på lärlingssystemet och det finns ju en serie böcker som heter Programmer 2 developer och pro, developer to journeyman. Och den tittar väldigt mycket på just den aspekten. Att vi kanske inte är ingenjörer egentligen, vi är bara väldigt välbetalda hantverkare.
Oj, ja, det här är en sån kul debatt. Det finns så mycket i den. För att jag tror att svaret är ja och ja. Att det finns, alltså, om man tar då det här software engineering. Jag tror att vi kan betrakta mjukvaruutveckling som ingenjörskonst i väldigt specifika sammanhang. Ingenjörskonst, om vi kollar på det, handlar fantastiskt mycket om utvecklandet av empiri och heuristik. Det finns en, Billy Cohen har en fantastisk liten bok som heter The Method. Och den handlar just om hur all ingenjörskonst grundar sig i heuristik och den grundar sig i disciplin. Och jag kan tycka att mjukvaruutveckling är ingenjörskonst när vi är lika disciplinerade som folk som bygger broar. Och det är vi i vissa sammanhang. Det är vi inte i de flesta sammanhang. Så det finns sammanhang där det är fullständigt rimligt och där ingenjörsprinciper och där diskuterandet av modeller och set-based engineering är det absolut viktigaste vi har. Där varje avvägning, för det är det som ingenjörskonst är, det är balanserandet av samtida avvägningar och samtida attribut egentligen, är det centrala i det vi sysslar med. Och då kan vi säga, oh, men that's engineering. Så, vissa gör det. Sen så har vi den här delen av mjukvaruutveckling som kan vara mer hantverksmässig. Och där skråmodellen och lärningsmodellen på sätt och vis kan visa vägen till ett bra sätt att lite så här butiksmjukvaruutveckling på något sätt. Där vi har fantastiskt mycket att hämta från det, och då kanske inte vi kanske inte bör hämta det lätt protektionistiska i de här gamla ISL-systemen, men det finns liksom modeller i det här som jag tycker också är väldigt tilltalande, hur vi kan faktiskt se att skrået kan växa på det sättet. Och sen så har vi naturligtvis delar som är ren konst, och där har vi faktiskt folk som sysslar med demos, folk som sysslar med vissa former av det man skulle kalla för hacking eller liksom så här. Där är det, där blir det mer en konstform. Men sen så har vi den här mjukvaruutvecklingen som kanske dominerar, och den är ju idag, den har element av alla de här bitarna, men den är också någonting lite unikt i sig, för den kommer mycket närmare något slags mellanblock, något slags medierande av att låta teknik, verksamhet och människor mötas. Och där blir det här gruppspelet som är en helt annan dynamik som måste låna av alla de här andra bitarna och förhålla sig till dem. Och väldigt ofta så när det spårar ur eller när vi får starka konflikter, så är det ju för att vi väljer att ta olika modeller och hamnar i ett ogynnsamt samtal därav.
Om man tittar på ingenjörskonst som i brobyggande, som du nämnde, där är ju insatserna väldigt höga och bron ska stå kvar väldigt länge, och konsekvensen av att en bro fallerar är väldigt, väldigt höga. Mjukvara är oftast konsekvenserna bara en deploy bort från att bli fixade. Så det är liksom, det finns inte incitament att hålla sig till samma höga krav som traditionella ingenjörs discipliner.
Precis, och det här tror jag att det är det här ofta som blir knäckfrågan. Vad är sammanhanget vi är i? För att skriver du mjukvaran som styr röntgenapparater eller någonting annat, eller stora maskiner, så är ju konsekvenserna liv och död. Om du är med och utvecklar system som kan ha enorma samhällskonsekvenser, så då är frågan, är det ingenjörskonst eller är det egentligen en filosofi- och etikexamen du borde ha? För att det påverkar sociologiska system. Det är ett sociotekniskt system hela tiden. Mjukvara samverkar med omgivningen. Så i de sammanhangen så är det någonting annat. Och sen så som du säger, väldigt mycket av det vi gör är det är bara en deploy bort. Och där får vi någonting väldigt mycket mer flödande. Och det är där också att vi får den här breda gränsen av datoranvändande för att uppnå andra syften och lösa andra problem. Och då, det är svårt att hävda att det finns fantastiska Excel-snurror där ute. Men det är svårt att hävda att de kanske är ingenjörsmässigt uppsatta alltid. Även om de hanterar både stora monetära belopp eller kan vara helt affärskritiska. Så där finns det ju någonting, det finns den här spännvidden av vad är det vi sysslar med? Vad är kritikaliteten i det vi gör? Hur viktigt är, och det här också skillnaden mellan programmering och mjukvaruutveckling egentligen. Hur viktigt är det att jag är en fantastisk kodsmed? Att jag är en kodpoet? Hur viktigt är det för utfallet? Ibland jätteviktigt. Ibland helt fundamentalt. Och ibland så är det så här, nej, det viktiga är att det här systemet kan leva vidare och tas till hand av folk som egentligen har andra intressen. Andra primära intressen än att just krama sin kompilator.
Jag vill spinna vidare på det du sa om just det här vikten av att vara en fantastisk kodsmed. Jag följer en podcast och en community som heter Indie Hackers. Som egentligen är folk som startar små affärsidéer och försöker få dem att lyfta. Och det är en väldigt stor andel där som inte har några kodkunskaper alls. Utan de liksom lappar och lagar ihop saker med 3D-partstjänster och liksom skapar helt nya tjänster. Med sådana här Zapier och alla de där integrationstjänsterna. Så jag tror att väldigt många utvecklare hänger upp sig väldigt mycket på själva kodskrivandet snarare än problemlösningen.
Och det tycker jag är, det är också där vi tror jag har väldigt mycket spänningarna i vårt stora utvecklarcommunity idag. Där bakgrunden som jag har, då var ju koden helig och de här klickarna finns ju fortfarande. För att man såg just själva hantverket, själva kodandet som så himla centralt. Medan om vi tittar mycket större i det som är mjukvaruutveckling idag, så är det just det här att lösa problem med hjälp av teknik. Och det är en mycket, mycket bredare disciplin, precis som du är inne på. Att det är så här, i många lägen så är det, kan du på ett innovativt sätt klistra ihop existerande capabilities och få dem att samverka, så kan du skapa någonting helt nytt och kan ha en väldigt, väldigt stor impact. Och det är där vi ser mjukvaruutveckling i de flesta företag idag egentligen. Och liksom, precis som på Nepa då, där jag verkar, våran stora grej är ju egentligen att vi som utvecklingsavdelning, vi är ju en stödfunktion som behöver ta ett väldigt aktivt ansvar också för affären. Vi måste förstå hur det här ska användas. Vår primära grej är egentligen inte att skriva kod. Vår primära grej är egentligen affärsutveckling. Och ibland så kokar det ner till att vi måste skriva nya capabilities, vilket vi bör undvika så långt vi bara kan. Finns det färdigt så bör vi förmodligen ta det istället. Och sen så finns det då någon liten del att, ja, men om du får väldigt mycket traction eller om det är väldigt specifikt eller så kan du behöva även vara stark i att trolla med en dator. Och för att kunna vara effektiv idag så är det att uppskatta alla de här bitarna och förstå vart bidrar jag mest och hur kan vi bygga ett lag som kanske kan kommunicera över alla de här gränserna. Det tycker jag är den stora utmaningen idag.
Jättemycket spännande tankar om mjukvaruutveckling i stort och smått. Jag skulle även vilja prata om en dragning som du hade på Agila Sverige, som är en konferens som går av i Stockholm. Där du hade en ganska provocerande titel att ha på en tillställning som heter Agila Sverige. Och titeln var Agile Coach är ett låtsasjobb.
Det är riktigt. Agile Coach är ett låtsasjobb. Tycker jag att jag konstaterade flera gånger där.
innan vi dyker in i det, hur var responsen?
Responsen var, den var väldigt blandad. Jag tror att dels så, det var många som tyckte att det var lite förlösande för hörare. Det var ett wake-up call. Naturligtvis så var det många som ganska förutsägbart reagerade med, nej men inte alla agila coacher. Agila Sverige är ju ett community som, det är ett viktigt sammanhang. Det är ett community som ligger mig enormt, enormt varmt om hjärtat. Anledningen till att jag valde att säga det här just där är för att jag verkligen, verkligen tror på de värden som det communityt står för från början. Men jag känner att vi har glidit iväg lite och vi behövde vakna till.
Kan du dra en kort summering? Varför är Agile Coach ett låtsasjobb?
Kärnan i min argumentation där handlar egentligen om hur Agile Coach som... Vi har väldigt svårt att hitta en definition för vad gör en Agile Coach idag. Man får väldigt många olika svar. Så att man får lämna det lite där här. Vad gör egentligen en Agile Coach som gör lite allt möjligt? Men kärnan i argumentationen är att Agile Coach idag har blivit, det har blivit formlöst och det är, de blir chefer utan ansvar. De blir externa individer som egentligen inte behöver bo i det hus eller den organisation som de skapar. De kan blunda för nästan alla svåra problem. Och det gör dem till lekledare som egentligen kan skapa lika mycket problem som faktiskt bidrar med nytta. Och det tycker jag är synd. För att det kan naturligtvis göra att en i grunden svår, viktig disciplin blir lite svartmålnad. För vi börjar faktiskt se att vi börjar få en agil backlash. Att folk är så här, åh nej, inte den där agila grejen igen. För man har varit igenom en eller två misslyckade transformationer eller man har träffat någon skrumfundamentalist eller någonting annat. Och jag tycker det är synd. Helt enkelt, de har inget skin in the game väldigt ofta.
Du pratar mycket om, eller så mycket som man hinner prata under 10 minuter, men du pratar mycket om att det handlar om att sälja certifieringar och konsulttimmar och det är väl en bild man kanske känner igen. Jag har upplevt att en agil coach kan vara väldigt hjälpsam om de står på utvecklingsteamets sida och istället evangeliserar uppåt eller utåt i organisationen. Jag har ingen följdfråga.
jag kan bara reflektera lite över det. Ja, men jag tror att det är... Några trender som jag tycker är signifikanta då, det är ju att de senaste 10-12 åren så har vi gått från att prata om lättviktiga metodologier som var sprungna från utvecklare. XP var, när jag blev agilist så var XP den stora grejen. Och XP grundades ju väldigt mycket i Kent Becks och liksom folket kring honom. En vilja i att skapa ett bättre arbetsliv för utvecklare i ett ganska specifikt kontext. Och det var tungt på tekniska practices och det var tungt på att komma affären nära. Men det som de flesta idag skulle säga, när man sätter ett likhetstecken mellan Agile och Scrum. Och Scrum tog ju bort allting som var svårt. Men var en fantastisk succé tack vare just fokuset på ganska enkel certifiering, en fantastisk marknadsföring och fantastisk apparat. Och sen så har vi haft några såna här metodkrig. Och det som rullas ut mer och mer är ju bara tyngre och tyngre certifieringar. Och det blir mer och mer fokus på så här ska vi göra. Det går från att vara någonting som ett utvecklingsgäng eller ett företag väljer att anamma för att lösa sina egna problem till någonting som lite trycks ner i halsen på en utifrån. Och där blir det problematiskt direkt. Speciellt i termer av, som jag säger i talet, att den här coachande stansen handlar ju faktiskt om att som coach ska jag hjälpa dig uppnå dina mål och hjälpa dig upptäcka förmågan inom dig själv att finna lösningar. Om jag säger åt dig hur du ska göra saker, vilka ritualer som är de rätta, jag är någonting och det kan till och med vara användbart, men jag är inte speciellt coachande. Och där har vi också tappat en nyans grad. Att alla som på något sätt jobbar eller tänker om process får större mandat och större, snabbare väg framåt om man bara kallar sig för coach istället. Då kan man lite komma in och bestämma.
Tobbe, tack så jättemycket för det här samtalet. Det var jätteintressanta insikter. Och vi kommer lägga upp länkar till ditt tal i show notesen så att folk kan komma och gå in och titta på din dragning på Agila Sverige. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.